Solveig, som sitter der, hun spurte meg ned i gangen jeg kom opp om jeg kunne si noe i en viss anledning, og hvorfor jeg trodde på helsebudskap, eller hva var det du kalte det? Sunnhet. Kan du svare med en gang? Jeg tror på det, fordi det er umulig, det er ulassegjørlig å skille bevissthetsfenomenet fra den fysiske mennesket rent fysisk. Men det har et annet trekk i seg som skal forsøke å peke enkelt på i denne sammenheng. Hvis de prosesser som foregår i din hjerne alle sammen var kjente, helt kjent, absolutt kjent, beskrevet, kortlagt, notert, nå er det helt ulassegjørlig. Og de som vet mest om det sier, glem det, dertil kommer du aldri. Men det er altså et tenkt tilfelle. Det er rent prinsipielt vi er efter dette. Hvis alt det som du har i ditt sinn blir skrevet ned, så det var kjent å kunne leses og forstås og oppfattes av et menneskesinn, så oppfatter vi de prosesser i den hjerne der som av samme natur som alle andre prosesser i universet. Det finnes ikke noe i planter eller dyrrike, i mineralrike, på denne klode eller andre kloder. Det finnes ingen kjemi i universet som er annerledes enn den kjemi som du består av. Så hvis du kjenner alle de prosesser, alle de elektriske utladninger og alle de kjemiske prosesser, så kjenner dem helt og fullt. En sånn superpsykolog, en superfysiolog som kjente det, så kunne du si at på basis av min kunnskap om denne hjerne kan jeg fortelle hva vil skje i den hjerne i neste nu. Det er klart. På samme måte som når man kjenner bakgrunn i den fysiske verden for øvrig, kan fortelle hva det neste fenomen vil være i all alminnelighet, på basis av det man vet allerede. Er det noen som er i tvil om hva jeg forsøker å si der? Alle er med på det. Sånn som lærte i gymnasiet å fortelle hvor kulen ville ramme hvis den gikk med den vinkel og den hastighet, og så videre og så videre. Da har man en formel på, og det kan du finne ut av. Og på samme basis sender man folk til månen og raketter til Mars. Man vet noe om hva som vil skje 3 måneder frem i tiden, fordi man vet noe i dag. Så hvis du nå visste alt rent fysiologisk om ditt sinn, så ville du ifølge det, den samme erkjennelse, kunne si hva er sant i den hjerne og om den hjerne i neste nu. Men nå forestiller vi oss at dette som var skrevet ned her i en eller annen form skrevet ned, ble vist til denne mann hvis hjerne det gjelder. Så han så det, ikke sant? Og han er ingen dummere enn denne mann. Han er også en sånn superpsykolog. Så han oppfatter hva som står der. Han ser det alt sammen. Og i det han ser hva som står der, vet han jo samtidig at det er sant det som står der. Ikke sant? Han sjekker av og ser at det er riktig det som står der. Og fordi det er riktig, så tror han det. Men når han tror det, når han vet at det er sant, når han ser det og vet det er sant og tror det fordi det er sant, er det løgn det som står der. Er du med på det? Hvorfor er det løgn? Fordi det at han ser det, at han erkjenner det, at han forstår det, at han tror det fordi det er sant, er jo en prosess i hans hjerne. Og derfor så har vi en prosess i hans hjerne som ikke står der. Og da er det neste nu ikke sant. Da kommer du inn i et eiendommelig dilemma som jeg synes, det er en spesiell hilsen til teologene det her. Jeg er efter teologer fordi de er så dumme. For de leser menn som ikke har tenkt på disse spørsmål, fordi de står i en tradisjon som ikke reiser sånne spørsmål. Därför så blir man dum av läsa teologi, och den virker fördomande. Inte för de människorna som teologer är dumma, de är ofta uhyre intelligenta, men de ödelägger sig i det de läser. Varför? För de står i en tradition som har ett annat livssyn än det bibliska. Därför tar de aldrig upp det spörsmål, för exempel som vi reser här. Och du vill aldrig uppdaga att det är ett logiskt dilemma man kommer in i när man läser det på den måten där. Det vill säga att sannheten, visst om detta var dig då, sannheten om din hjärna kan aldrig vara sann för dig. Hvis jag nu var en annan sån superfysiolog och psykolog, så kunde jag behålla den där sannheten för mig själv. Och så länge jag behåller den för mig själv, är det sant det som står där. Men det ögonblick jag visar den till dig, är den lögnaktig. Så det är en egendomlig sannhet som är av en sådan natur att den aldrig kan bli sann för den det gäller. Ser du det problem? Det är alltså ett logiskt problem. Och det är det som ligger, det är det samma problem vi har här när Jesus möter mannen från Bethesda. Så där möter han en världen som icke är baserad på de 38 års erfaring. Och för de människosinne är sån att något nytt kan komma till, något nytt kan sies, kan du aldrig tala om sannhet som vi talar om sannhet i den utdannelse du får och i det praktiska liv vi lever. Det är därför de som är allra klokast på det området, de vet att ingenting är absolut erkännbart som sant. För exempel mest kritiska hjärnor som Kuhn och Popper och alla de där stora vetenskapsteoretikerna, de har för längst sagt fra om att absolut erkännelse har ingen människa. Och då talar de om den där 38 års typ erkännelse. Den är utelukket. Det är liksom i all enkelhet att folk tror att för exempel vetenskapen vet något som är sant. Det är ingen som vet något som är sant. För det går inte an att något kan vara sant på den måten. Det kan absolut erkännelse. För erkännelsen företas av ett människosinn. Och visst en erkännelse angår ditt sinn, kan den aldrig bli sann för dig. Den är till evig tid öppen. Med andra ord, inte bara är universum öppet när man tänker som på kosmos och så står man utanför som subjekt och ser på objektet kosmos. Det är sant för din hjärna. Hvis vi nu tar och läser då bibliska påståenden som för exempel följande. Hebreerbrevet, känd text som du har hört hundrevis av gånger och läst många gånger, hvis du har läst din bibel, så står det här att Gud är en paktsgud. Så att Gud går in i avtalet med människor, hvor han säger sån och sån gör jag hvis du gör sån och sån. Och då opererar man ett öppet universum och ett öppet sinn. För jag läser det där i Hebreerbrevet, så står det för exempel i Jeremias bok. Hvis jag säger till ett folk att jag vill bygga dem, alltså jag profeterar, jag säger jag vill bygga det folk, jag vill bygga det norska folk och göra dem till ett härligt folk, en stor nation, välsigna dem över alla gränser. Men så dessa norrmän vänder sig om från mig, så vill jag bryta dem ned. Hvis jag nu säger till ett folk att jag vill bryta dem ned, det säger jag. Men det folk så vänder sig om till mig, så vill jag bygga dem till trots att jag har sagt att jag vill nedbryta dem. Akkurat som att det står i Bibeln att Gud sände Jonas till Nineve och så sa han om 40 dagar vill byn ödeläggas. Det skedde inte. Jonas blev sur. Och så hade han ett uppgör med Gud om det. Det är samma princip. När kristna i stort tal, och det är helt allmindeligt, det är så allmindeligt att det synes det är sjelden att möta en kristen som inte är uppmärksam på att alla löfter och alla trusler i Bibeln är utan undantag gitt på betingelser och är av samma natur som den som där Jeremias ger. Det är därför Bibeln opererar med mer än en slags framtid för ett människa. Talet till Israel så säger: jag har framtid A och jag har framtid B. Framtid A ger dig liv och framgång, framtid B ger dig ödeläggelse och undergång. Kan du välja framtid? Visst du tänker som 38 år Bethesda, så är det kun en framtid. Visst du tänker som du har kalkulerat här och skrivit ner, så är det kun en framtid. Det är inte två. Är du med på det? Det är nött till att vara i nästa nu, det som ett av de förutsättningar som har skrivit ner här. I Bibeln är det inte en framtid. Det är två, det är flera, det är så många som du vill. En liten söt historia från Ellen Whites erfaring. Syns den är väldigt söt, jag har fortalt den då 109 gånger för, 110 år. De ville bygga en liten födevarefabrik i Loma Linda i Kalifornien en gång i sin tid. Och den där lilla födevarefabriken fick Ellen White sett i ett syn. Och det var en debatt i menigheten och där på stället om denna födevarefabrik skulle ligga inne på campus eller den skulle ligga bak en järnbanelinje dit utanför. Och i synet såg hon denna fabrik byggd först på det ena stället, så på det andra stället. Och när hon såg den byggd på det ena stället så hörde hon samtalen, det var inne på campus, att man var uppe och kändes, det är visst danska, men du förstår vad det betyder. Man kranglet, ja, heter det, och var uvänner och det var en dålig stämning. Och denna dåliga stämning blev hört och observerat av gästerna som var omkring på campus. Och det var icke till välsignelse varken för fabriken eller gästerna. Du kunde se att fabriken ligger bak järnbanelinjen där. Och det var sang och begeistring och folk var glada och det hela var förtryllande. Då man hörde historien så byggde man bak järnbanelinjen och så sang man vidare. Så kunde man ha byggt inne på campus och sörget alltså. Det är så lika till i Bibeln och i en bibeltro, en Gud, ett miljö och hos människor som tar tillit till och tror på en personlig Gud, att det är mer än en framtid. Det tar man för givet. Man tar det för givet, heter det. Det är alltså en självföljdhet, akkurat som barnet tror på allt det mor och far säger till han blir klokare. Men nu är det så inte mor och far, det är vår Herre. Och därför opererar Gud med att lova uppresning och bryta ned, lova nedbrytelse och uppresa, avhängiga reaktion. Men hela den reaktionen är först möjlig efter att människa har fått presenterat sig för den möjlighet som icke var till stede för. För exempel som det där, eller som mannen vill betesta, ta din säng och gå. Och du så läser här för exempel i Hebreerbrevet 8. Gud är en pakt. Han går in i en pakt med judefolket och han går in i en pakt med de kristna, den kristna menighet, med dig och mig. Då står det: för detta är en pakt som jag vill upprätta med Israels hus efter hina dagar. Israels hus, det är menigheten. Det känner du från Bibels definition. Detta är den pakt som jag vill upprätta med Betel menighet, säger Jesus, när den tid kommer. Jag vill ge mina lover i deras sinn och jag vill skriva dem i deras hjärta. Och jag vill vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Stå upp, ta din säng och gå. Och de ska icke längre lära vär sin landsman och vär sin bror och si, känn Herren. För de ska alla känna mig från den minste till den största ibland dem. Det är inte så många. Jag talar ut från min lilla erfaring. Jag har sjelden mött människor som tror det är sant som står där. Det är helt aminligt att folk tror att vi alltid ska vara avhängiga av andra för att lära någon Gud. Det står här att du inte ska det. Det står att du ska enskilt spöra den an. Känner du Herren? De ska alla känna ham från den minsta till den största. Läs om det samma i Efesierbrevet, så någon kan finna det. Det står så mycket om det, så jag vet inte hur jag väljer. Nu tar jag kapitel 4 för exempel, vers 13, vers 12.
För att de helige kunde bli fullkommen gjort till tjänstegärning, till Kristi legemes uppbyggelse. Alltså Kristi legeme, alltså menighetens uppbyggelse, så önskar Gud att följande ska ske. Intill vi alla når fram till enhet i tro. Är vi där idag? Nej, måste vi inte är där idag. På Guds sön och i kännskap till han, till mans modenhet, till allers måle för Kristi fyllde. Vem gäller det? Intill vi alla når fram. För att vi icke längre ska vara umyndiga och las kasta och driva om av ett värt lärdomsvär vid människors spill, vid klökt i villfarelsens kunster. Villfarelsens kunster är många, vi känner dem, de världen är fulla av villfarelsens kunster. Och det är förstämmande att se hur lite kristna klarar sig i den kamp. Men att vi, sannheten, tro och kärlighet, i alla måter ska växa upp till han som är hode, Kristus. Detta säger jag då och vittnar i Herren att vi icke längre ska vandra som hedningar vandrat i sitt sinns tomhet. För mörket i sina tankar, främmedgjort för Guds liv vid den vankundighet som är i dem på grund av deras hjärtes förhärdelse. Det står alltså här att världen är uvitna om, har ingen klar kännelse av Gud, är främmed, förvirrad, kan inte gebärda sig i världen, är hjälplös, är i mörker, så är det starka, starka bilder, starka uttryck. Och så står det att de efter deras förrige färd ska avlägga det gamla människor som fördärves vid de dåliga lyster, och så ska det förnyas i deras sinnsånd och ikle eder det nya människor som är skapt efter Gud i sannhets, rättfärdighet och helighet. Och så kommer en lång historia om vår livs liv som var en gång ska bli helt annorledes. Du som inte kunde gå ska nå gå. Du som varit syk i 38 år ska bära din säng. Du som stjäl, stjäler inte längre. Du som var uren har blivit ren. Du som var egoist har blivit kärlig och omsorgsfull. Du som var doven har blivit flittig. Och så vidare och så vidare. Du som var pervers och hade psyke tendenser är helet. Så det är ett utsagn, akkurat som utsagn du möter mannen vid testa. Och för din människosinne är skrudd samman på den måte att du är mottaglig för en sådan tilltale, är det grundlag för ett nytt liv.